efter att ha hållit till nästan ett halvår i Konungaböckerna, så riktigt hastade jag in i Nya Testamentet för att tillsammans med er få öppna en bok som är en av de rikaste böckerna i det Nya Testamentet, nämligen Efesierbrevet. Det är en vers i Andra Korinthierbrevet, Första Korinthierbrevet 2:12 som jag ville ha till utgångspunkt. Där står: men vi hava icke fått världens ande, utan den ande som är av Gud. Varför? Jo, för att vi skall veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Jag tror Efesierbrevet på ett särskilt sätt är skrivet till Guds barn, för att Guds barn ska veta vad som har blivit dem skänkt av Gud. Och min önskan är att Efesierbrevet ska få bidraga till att du som Guds barn verkligen upplever och inser att du är rik. Och att du som inte är Guds barn verkligen upplever din fattigdom och hastar till Gud för att få bli rik också du. Jag hoppas att detta brev ska stämma Guds barn till tacksägelse. Vi hinner inte igenom brevet idag, som ni förstår. Vi får ta några månader på oss kanske. Men jag anser det vara mödan värt. Det finns en del Guds barn som är i stad med tacksägelse. Det finns andra Guds barn som endast tigger och ber och ber och försöker ropa himlen ner. Och jag tror att Efesierbrevet vill föra också dig som nu befinner dig på tiggarstadiet, så att säga, in i tacksägelsestadiet. När du förstår att här är inte frågan om att utbedja sig om det som redan är ditt. En liten parentes innan vi går vidare. Ta Bibeln med till Saronkyrkan. Gör det till en god vana att bära Bibeln under armen, synlig, om du törs, i spårvagnen, där du färdas och där du går till denna gudstjänstlokal. Om du också inte har för vana att läsa den hemma, ta den med hit. Läs den för allt i världen, i alla fall den lilla stund du sitter här i Saronkyrkan på söndag förmiddag. Om du inte tar Bibeln med dig, kommer jag att misstänka dig för följande, nämligen att du är rädd för att människor ska ta det för pastor, och att det är det värsta som du skulle kunna tänka dig. Så, nu har alla Bibeln med sig nästa gång. Jag försäkrar dig om att du kommer att få mer ut av Guds ord om du inte bara hör det, utan om du också ser det. Det är en pedagogisk förklarad sats. Det är på Paulus andra missionsresa, när han lämnat Antiochia och far genom det galatiska landet, kommer till Troas, lämnar Troas och far över till Makedonien och för första gången ställer sina fötter på europeisk mark. Filippi, den första staden i Europa, får höra evangeliet. Thessalonika, Berea, Aten och Korint, där Paulus befinner sig 1,5 år innan han på nytt ställer färden över havet tillbaka till Mindre Asien. Men denna gång till Efesus. Till Efesus. Det är ungefär 51-52 efter Kristus. Paulus, sin vana trogen, går in i synagogan och utlägger skrifterna och visar att Jesus är Messias. Han stannar där dock bara en kort tid, trots att man vädjar till honom att dröja längre. Men han hastar vidare tillbaka till Antiochia. Men apostlagärningarna lär oss att han stannar inte värst länge i Antiochia, förrän han på nytt ger sig iväg, nu på sin tredje missionsresa, genom Mindre Asien. Och denna gång ganska direkt till just Efesus. Och i Efesus kommer han att tillbringa närmare 3 år. Det finns ingen annan plats, ingen annan stad, där Paulus har tillbringat så mycket tid som just i Efesus. Efesus var en viktig stad, en gammal stad, Redan på 1100-talet före Kristus hade atenarna kommit över det Egeiska havet och koloniserat det gamla Efesus och infört grekisk kultur som har varit rådande sedan dess, det vill säga fram till Nya testamentets tid. På 188-89 före Kristus kom romarna förvisso och la Efesus under sig. Men också under romartiden så var Efesus en betydande stad och blev faktiskt huvudstaden för provinsen Asien, där alltså landshövdingen eller ståthållaren hade sitt residens. Efesus, en strategisk stad, en hamnstad, en affärsstad, porten ifrån väster till Asien, det var Efesus. Där fanns en synagoga, men där fanns också ett tempel, ett stort tempel. Ja, man kallar det faktiskt ett av världens 7 underverk. Diana-templet. Efter våra mått kanske inte så märkvärdigt, men efter den tiden. 120 meter långt, 60 meter brett och högt. Och där inne fanns avgudabilden av gudinnan Diana, som hade kommit ner från himlen, ansåg man. En kvinnobild av en krönt kvinna med ett stort fång av ägg eller bröst. Jag räknar till ungefär 24 bröst på denna avgudabild. En stark symbol, menar man, för fruktsamheten. Om man tillbad henne, om man offrade till henne i templet i Efesus. Det var ett religiöst centrum i Efesus. Där fanns en stadion förstås. Förresten, den stadion höll på att uppbyggas just under Paulus tid, eftersom Nero var den som byggde denna stadion eller idrottsarena i Efesus. Och vi vet ju från utgrävningar där man har påträffat små mynt som på ena sidan bär Neros avtryck och på andra sidan det ståtliga Diana-templet. Mynt ifrån just den här tiden som bekräftar alltså Bibelns utsago. I Efesus fanns också på en bergsluttning, i ena änden på en gata som gick rakt ifrån hamnen och upp emot en bergsluttning, en stor mastodontteater som tog in inte mindre än 25 000 åskådare. På den arenan utkämpades under Paulus tid i Efesus en svår konflikt som vi snart ska komma till i Apostlagärningarnas 19 kapitel, där Lukas då kallar denna arena för skådebanan. Det händer intressanta saker i Efesus. Paulus kommer dit, börjar förkunna evangelium. Människor börjar komma till tro. Och det står om en man som var besatt av en oren ande, att några försökte driva ut denna orena ande i dens namn som Paulus predikar, varpå mannen får ut i raseri och säger: Jesus känner jag, Paulus är mig och välbekant, men vilka är ni? Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade dem som hade försökt driva ut den orena anden ur dem. Och han betedde sig så våldsamt mot dem att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade. Och detta åstadkom en fruktan för namnet Jesus i Efesus. Så att det står att fruktan föll över dem, och Herren Jesu namn blev storligen prisat, och Guds ord hade framgång i Efesus. I Efesus var inte bara Diana tillbedjan framträdande, utan det var okkultism av alla dess former. Så att när människor kom till tro på Herren Jesus, så gick man hem och rensade bokhyllorna från all den okulta litteraturen. Och enligt vers 19 i det 19 kapitlet i Apostlagärningarna står det att man samlade ihop sina böcker som beskrev den vidskepliga konsten och brände upp den i alla såsyn ute på gatan. Och man räknade ihop värdet av böckerna och fann att det var 50 000 silverpenningar, ungefär lika stort värde i kronor. På så sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft i Efesus. Men det dröjde inte länge förrän guldsmederna och silversmederna i Efesus under Demetrius ledning drog sig samman till en sammansvärjning mot denne Paulus. I det man sa: ni män, ni vet att detta arbete som vi har ger oss god bärgning. Vad gjorde dessa guldsmeder? Jo, man smidde små miniatyr Diana-tempel och man sålde dem åt pilgrimerna som kom till Efesus för att tillbedja Diana. En liten slags religiös souvenir som man tog hem, och så hade man ett tempel hemma också. Och naturligtvis gav det god inkomst. Massor av människor kom och man ville ha ett litet, en litet Diana-tempel med sig, en liten turistsouvenir med religiös, i religiös bemärkelse. Och pengarna flöt in till dessa guldsmeder i Efesus. De tjänade bra på denna avgudadyrkan. Vår hantering har nu kommit i missaktning, säger man, på grund av denne Paulus, som genom sitt tal, inte bara i Efesus, utan nästan i hela provinsen Asien, har förlett ganska mycket folk i det han säger att de gudar som göras med händer inte är några gudar. Vår hantering är alltså i fara. Vår inkomst är alltså i fara. Ja, den stora gudinnan Dianas helgedom håller ju på att bli räknad för intet. Avguderiet höll på att ta slut i Efesus. Avgudamakarna och avgudatillverkarna blev bekymrade. Så ska det vara när evangeliet går fram. Det ska ha konsekvenser i hela samhället. Så att dem som är i stad med orättfärdighet märker att det inte ger någon vinst längre. Man får stänga porrbiograferna. Man får stänga och dra in på en massa annan verksamhet som inte behagar en helig Gud. Så sker det när väckelse går fram. Och man drog samman en stor folkhop. Och man drog upp till den där stora teatern eller skådebanan. Och där samlades man och där ropade man: leve Efesiernas Diana! Leve Efesiernas Diana! I 2 timmar höll man på och uppbäggade varandra. Och hatet steg med temperaturen emot Paulus och hans evangelium och dem som hade slutit sig till detta evangelium. Det var ren lynchstämning i Efesus på grund av evangeliets kraft. Jag undrar när den dagen kommer till Göteborg att man blir förargade över vårt evangelium. Det ligger något av en stötesten alltid i evangeliet, som det inte är farligt om den gör sig till känna någon gång ibland också. Nu var det lyckligtvis så att konsuln eller kanslern i staden lyckades lugna denna folkmassa och lyckades förhindra att ett upplopp ägde rum, till han var rädd att det skulle kunna få politisk karaktär. Han var rädd att det skulle nå till Rom. Han var rädd att han skulle komma i kläm genom att han inte kunde hålla folket, befolkningen i Efesus, i styr. Detta var vad som hände i Efesus under Paulus första tid. Han gav sig inte iväg från Efesus. Han framhärdade i att där dagligen står det. Först undervisade i synagogan, men där fick han bara stanna 3 månader. Sen kastar man ut honom. Man vill inte höra om den är Jesus. Man vill inte höra att Jesus var Messias. Och så tog han då de troende med sig ut ur synagogan och stannade istället i Tyrannus lärosal, där han stod, där det står att han dagligen undervisade dem som hade kommit till tro i skrifterna. Och så höll han på i 2,5 år. Ungefär den historiska bakgrunden kanske räcker. Och när du nu kommer till Efesierbrevet, kanske skulle vara intressant att nämna också att just i Efesus skrev Paulus första Korinthierbrevet. I Efesus levde också aposteln Johannes efter Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Där skrev Johannes Johannes evangeliet. Där skrev Johannes troligen också de syner som han hade haft där ute på ön Patmos, det vill säga uppenbarelseboken. Så Efesus är en viktig stad i Nya testamentets historia. Ändå när vi kommer till Efesierbrevet, så är inte det brevet direkt ställt just till Efesierna. Det är nämligen så att i de tidigaste och viktigaste kopiorna utav detta brev så saknas just ordet i Efesus, att Paulus hälsar dem som bor i Efesus. Det är borta. Det är liksom ett blankt utrymme där. Det var troligen så, för att göra en lång historia kort, att Efesierbrevet var möjligen först ställt till församlingen i Efesus, skrivet ifrån Rom, där alltså Paulus satt i fängelse nu 10 år senare efter det han först hade besökt Efesus i början på 60-talet, vill säga. Men att han menade att detta brev inte skulle bara vara skrivet till just församlingen i Efesus, utan det skulle cirkulera runt om i församlingarna i hela Mindre Asien. Och så fanns det kanske möjlighet att fylla i just den församling som nästa och nästa kopia skulle gå till. Hela brevet är så allmänt hållet. Det saknar personliga referenser som ju är så överflödande annars i Paulus brev. Det är lika som att han håller det på ett allmänt plan för att det ska passa varje församling i mindre Asien. Och vi vet att postgången, den utgick ifrån Efesus. Den gick vidare till Kolosse, till Laodicea, till Hierapolis och så ut över mindre Asien. Därför har detta brev, tror jag, kommit att kallas brevet till Efeserna. Men i Kolosserbrevets fjärde kapitel så läser du om att kolosserna snart ska få ett brev ifrån Laodicea. Men vi känner inget brev från Paulus till församlingen i Laodicea om det inte var just Efesebrevet som var på gång. Och jag tror det är bra att detta brev kan vara ett brev på ett så allmänt hållet plan, ty det kan snarare och mera direkt appliceras på varje församling i hela världen, i vilken generation som helst. Här är inga speciella kulturellt betingade, lokalt betingade problem som Paulus ser sig föranledd att bemöta. Här skriver han allmänt om vad Guds barn har i Kristus. Han skriver om nåden som har blivit given, storheten i nåden som har kommit också hedningarna till del och som har gjort både judar och hedningar till ett i Kristus. Han delar upp brevet i två lika stora avsnitt. De första tre kapitlen handlar om lärosatser där han utvecklar de stora doktrinerna om nåden i Kristus, vad vi är i Kristus, vår ställning i Kristus. Men det får aldrig stanna på det teoretiska planet, på det teologiska planet, men det måste börja där. Men så kommer han i fjärde kapitlet, femte och sjätte ner på det jordiska planet och säger: då nu denna ställning är sann om er i Kristus, så vandra nu i enlighet därmed. Och så beskriver han vad det innebär för oss i praktiken att äga detta i Kristus, att ha denna ställning i Kristus. Titta vilken fin avvägning. Tre kapitel om vår ställning i Kristus, tre kapitel om vår vandring i Kristus. Watchman Nee har delat upp det i de tre orden sitta, vandra, stå. Och han har då tagit som utgångspunkt vers 6 i andra kapitlet först, att Gud har i Kristus uppväckt oss och satt oss med honom i den himmelska världen. Vi sitter i Kristus. Det är vår ställning i Kristus. Vi har vila i Kristus på grund av ett fullbordat försoningsverk. Det kristna livet börjar med en vila. Det kristna livet börjar med att sitta ner, att finna vila från dina egna verk. Men sen innebär det också en vandring, som fjärde kapitlets första vers uttrycker det. Så förmanar jag nu er, jag som är en fånge, alltså han satt i fängelse i Rom, en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse som ni har undfått. Att vandra i enlighet med den ställning ni har. Och så tar Watchman Nee också upp särskilt då sjätte kapitlets tema, att hålla stånd emot djävulens listiga angrepp, att stå fast, att stå och behålla fältet. Sitta, vandra, stå. Men låt oss börja från början. Efesierbrevet 1. De första tre kapitlerna handlar alltså om lärosatser. Men det är intressant att se hur detta förmedlande av höga lärosatser plötsligt avbryts med en bön. En bön i första kapitlet, en lång och härlig bön som centrerar sig kring kunskapen i Kristus. Och i tredje kapitlet, han hinner knappt börja det förrän han säger: för den skull böjer jag Paulus mina knän och tillbeder. Och den bönen centrerar sig omkring kärleken i Kristus, djupet, bredden, höjden, längden. När han betänker dessa lärosatser är det lika som att han inte kan undlåta än att falla ner på knä och tillbedja Gud. Och hans bön ger också uttryck för de gudomliga sanningarna. Det är svårt att fånga Paulus och hans tankegång i Efesierbrevet. Jag vet inte om du har försökt läsa första kapitlet och verkligen förstå vad han menar. Först kommer hälsningsorden, och de är väl inte så svåra. Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Inget självtaget ämbete, ingen självförkunnelse. Genom Guds vilja vittnar jag om Jesus Kristus, sänd av Gud för att vittna om Kristus. Jag hälsar det heliga. Oj då, då passar det väl inte in på oss. Jo, det är det som är hemligheten till Efesierbrevet, att han hela tiden ser oss i Kristus, och så som heliga, obefläckade, ostraffliga i Kristus. Det heliga som bor i Efesus eller någon annanstans i mindre Asien eller i Göteborg. Det i Kristus Jesus troende. Ni är nu i Kristus, och ni tror under det att ni är i honom. Nåd vare med er och frid ifrån Gud. Allt i den ordningen i Paulus hälsning. Nåd, frid. Först nåd, sedan frid. Utan nåd, ingen frid. Först måste du uppleva nåden för att du också ska kunna uppleva friden. Om du inte har frid i ditt hjärta här idag i denna kyrkolokal, kanske beror det på att du inte har upplevt nåden, eller att inte nåden är verklig för dig just nu. Och så kommer då vers 3 till och med 14, där han riktigt förloras för oss nästan. Han svävar ut, han svävar högt upp, han använder ord som vi har svårt att få grepp om. Ja, en bibelkommentator har uttryckt det så här, med tanke på dessa verser: han jäckar vårt försök att analysera hans tanke. Det utgör ett kaleidoskop, dessa verser, av bländande ljus och skiftande färger. Till att börja med kan man inte se någon ordning eller genomtänkt framställningssätt. Orden ter sig som en örns ovissa flykt, där han svävar omkring högt där uppe. Likasom visste han inte riktigt hur han skulle använda sin oändliga frihet. Apostelns tankar höjer sig över både tid och rum och rör sig på andens höga nivå i den himmelska sfären. Och vi som sitter här nere på jorden har lite svårt att bryta oss loss och följa med i tankegångarna. Men det är härligt om anden hjälper oss med det idag och fortsättningen av vårt studium av Efesierbrevet. Det är nämligen så, ser du, att Paulus så fröjdas i sin ande när han betänker dessa härliga sanningar, att han lyfts upp på ett högre plan. Och han liksom ber om ursäkt om inte vi kan följa med honom så där på momangen. Hans ord räcker inte till. Den ena tanken tvingar sig på den andra. Och när man läser den i grundtexten från vers 3 till vers 14, så finner man att det är en enda lång mening från vers 3 till vers 10 utan punkt. Han bara väver det ena ordet och den ena tanken på den andra. En enda lång mening på 130 ord räknar jag efter. Och vet du vad huvuduttrycket är genom dessa verser? I Kristus. I Kristus. I Kristus, i honom, i den älskade. Och när han betänker i Kristus, då finns det bara inget slut för vad vi har i Kristus. Och så håller han på, och så håller han på, och så håller han på, och kan bara inte hejda sig. Det ena ger det andra. I Kristus har vi det, och i Kristus har vi det, och i Kristus har vi det. Och så stiger han allt högre och högre i sin jubelsång. Ska vi försöka följa honom i några verser innan vi måste sluta? Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han börjar alltså med en tacksägelse, med att prisa Gud Fadern för hans omsorg om sina barn. Vad har han gjort? Jo, han har i Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Han har välsignat oss, vilket innebär att det äger giltighet nu. Det har skett. Det är gjort. Om jag säger, jag har öppnat dörren, så betyder det att dörren just nu alltså är öppen. Om jag säger jag har gått upp på talarstolen, så betyder det att jag nu står på talarstolen. Om Gud säger att han har välsignat dig, så betyder det alltså att välsignelsen just nu är din. Gud har gjort någonting i det förflutna som har giltiga konsekvenser för dig just nu. Det har skett. Det är inte så att du först blir frälst och sen ska du sitta och vänta att Gud ska välsigna dig också. När du kommer in i Kristus, så är allt detta omedelbart, genast ditt. Alltihop. Inte en del. All den himmelska världens välsignelse. Det fattas alltså ingenting. Det Gud har gett dig i Kristus, det är allt. Det finns ingenting som Gud fortfarande undanhåller dig. Det är ditt alltihop. Här skiljer sig kristna från kristna i det att en del inser detta och prisar Gud och tackar Gud. Andra har inte fattat. Andra vet inte om hur rika de är. Då vore det väl inte så svårt att ta Bibeln med till salen om någon påpekade det. Varför går du med den där boken? Den talar om hur rik jag är. Den talar om hur rik jag är. Efesierbrevet vill tala om för dig hur rik du är. Oh, du ska fatta kärlek till detta brev. All den himmelska världens andliga välsignelse. Gamla testamentets välsignelse bestod ofta i temporära, yttre, lekamliga faktorer. Nya testamentets välsignelser är inte av det förgängliga slaget. Det är av himmels slag. Det är av andligt slag. Det är av oförgängligt, evigt slag. Och det är ingen slump. Det är ingenting som Gud plötsligt har kommit på, säger vers 4 nu. Utan det är helt i enlighet med Guds eviga rådslut. Ty för en världens grund var lagd, utvalde han oss till honom, till sig själv, i Kristus, till att vara heliga och ostraffliga. Ja, i sin kärlek förut bestämde han oss till barnaskap hos sig själv genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Paulus använder, som du har märkt och som jag redan antytt, ofta uttrycket i Kristus istället för i Jesus. Vad är det då för skillnad? Jesus är det namn som betonar hans jordevandring. Är det namn som betonar hans förnedringstid på jorden. Paulus uppehåller sig mycket sällan kring Jesu jordiska liv. Paulus uppehåller sig helst kring Jesu himmelska liv. För Paulus var Jesu jordeliv, jordelivsvandring och hans tid här på jorden en förnedringstid. Och förvisso är det sant. Och det var tre upplevelser, faktorer i Jesu liv som bestämde Paulus teologi. Det var hans död, det var hans uppståndelse, det var hans himmelsfärd. Och nu sitter han på tronen. I Kristus är ni välsignade. I honom som har övervunnit både synd och död. I honom som regerar i det himmelska. Där är sätet för våra välsignelser. Därför använder han alltså hellre i Kristus än i Jesus. Eftersom Kristus är en gudomlig messiansk term som talar om ett fullbordat försoningsverk och en triumferande frälsare. Kristus, i Kristus, i Kristus. Han som var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Men nu är han inte fattig, nu är han förhärligad. Alla som är i Kristus är lika rika. Vi är lika rika. Här är verkligen jämlikhet. Det skulle Palme veta om. Total jämlikhet i Guds rike. Ingen skillnad. Alla lika rika. Behövs ingen social välfärdsprogram här. Tyvärr är det en del kristna som lever så som vore de i behov av något andligt välfärdsprogram. Men det är för att de inte vet om hur rika de är. Ingen skillnad, alla lika rika. Och Gud hade i sitt eviga rådslut så förutbestämt innan världens grund var lagd. Och vi behöver ibland skaka tidens damm av oss, mina vänner, och gå tillbaka genom årtusendena, lika som ginge vi på en väg och såg århundraden och årtusenden som gulnade döda löv. Ingen tid existerar för Gud. Låt oss gå in i evigheten bakåt i tiden och se att redan innan jord och himmel var skapade så slog Guds kärlek hjärta för just dig och mig. Och i sitt eviga rådslutskammare där vi nu träder in ser vi honom evigheter tillbaka fatta ett beslut inom sig själv. Vadå? Att i oss som är i Kristus välsigna oss med all den himmelska världens välsignelser. Han beslöt det för länge sedan, mina vänner. Det står oryggligt fast. Det har sin grund i Guds eviga beslut och ingenting kan ändra det. Det är grunden. Du är utvald. Du är faktiskt förutbestämd till den välsignelsen. Och här vill jag inte dra upp konflikten mellan Guds suveränitet och ditt personliga ansvar. Bibeln presenterar båda två som lika sanna. Gud är suverän. Han är den som kallar. Han är den som utväljer. Du är ansvarig att svara ja på kallelsen. Den dörr som den icke-troende ser är endast den på vilken det står: kom till mig, ni alla som arbetar är betungade, så ska jag giva er ro. Kom till mig, var en som tror ska bli frälst. Vem som vill komma och taga livets vatten för intet. Och när du i tro öppnar den dörren och går in genom Kristus och stänger den och vänder dig om, så ser du på insidan av dörren orden: för en världens grund blev lagd utvalde jag dig till barnaskap hos mig själv, för att i Kristus välsigna dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och då jublar Guds barn. Då jublar Guds barn. Är det sant, du, att min upplevelse av Kristus har sin grund i ditt eviga rådslut? Och då ska ingenting kunna skilja mig ifrån dig. Hinner vi ett par verser till? Du ser, nu räknar Paulus upp några av dessa andliga välsignelser. Den första är den i femte versen. I sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap. Faktum är, min vän, att du av naturlig födsel in i denna världen inte automatiskt är eller kommer att bli ett Guds barn. Det måste till en adoptering. Det är vad det grekiska ordet säger. Adoption. Du måste adopteras. Ty av naturen äger du inte rätt till barnaskapet. Det är endast Kristus som gör det. Men när du kommer in i Kristus, då behandlas du som en äkta son, även om du egentligen i teologisk mening är en adopterad son, en adopterad dotter. Men också på nytt födelsens krav måste till. Om du inte är född på nytt, så är du inte Guds barn. Är du Guds barn? Är du född på nytt? Vers 6 slutar med en lovprisning för detta faktum att Gud har gjort oss till sina barn. Och så kommer vers 7. I honom har vi förlossning, nämligen i Kristus. Genom hans blod, förlåtelse för vår synd. Denna vers är så oerhört rik att den skulle räcka till en predikan, bara den. Men låt oss snabbt säga att här igen har du samma verb tempus som i vers 3. Vi har förlossningen i honom. Det vill säga, den som är i Kristus, han är förlossad. Det grekiska verbet användes när slavhandlarna kom med sina kassor till slavmarknaden och köpte slavarna och erlade en lösenpenning. Men i ännu högre bemärkelse i Nya testamentet tilläggs en liten preposition framför verbet, som betyder att Jesus inte bara har köpt oss ut ur slavmarknaden, utan han har köpt oss ut ur slavmarknaden i den bemärkelsen att vi aldrig mer ska tillbaka till slavmarknaden. Vi är förlossade. Vi blev förlossade och vi är förlossade. Vi blev friköpta och vi är fria. Betalningen är given. Jesu Kristi blod, står det. Spurgeon, som hade en så stor församling där i London, sa vid en predikan att ibland måste jag göra, ja, ganska regelbundet gör jag åtminstone 2 besök till dödsbäddar i min församling varje vecka. Och står vid sängkanten när två av mina medlemmar dör. I genomsnitt alltså varje vecka. Men vet du, säger han, när vi börjar tala om Jesu dyra blod, det nya förbundets eviga blod, då önskade jag att du skulle vara med och se det ljus som plötsligt strålar fram ur de döende ögonen. När minuterna är räknade, när den svaga livstråden snart ska klippas av, vad finns det att ta fasta på? Jesu Kristi dyra blod. Det ska vara din sista och din enda tröst, min vän, när du ligger där. Men det ska räcka. Oh, vilken skön försäkran om att jag är förlossad, om att jag är fri. Ett blod har utgjutits, ett pris har betalts som mer än väl täcker all min synd och skuld. Gud var det lov, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och det räcker, och det räcker. Vilken försäkran. I honom, mina vänner, i honom har vi förlossning. Genom hans blod, förlåtelse för våra synder. Vi har förlåtelse, vi är förlåtna. Upplever du något av syndaförlåtelsens glädje idag? Detta är någonting av det kristna livets rikedomar. Något av rikedomarna i Kristus. Att uppleva, jag är benådad, jag är förlåten, jag är förlossad. Upplever du det idag? Är du glad? Spurgeon sa om sitt liv innan han blev frälst: jag sörjde över att ha sårat min skapare, över att ha bedrövat levande Gud, över att ha syndat mot hans rättfärdiga vilja, över att jag inte kunde glädja mig över att ha hans välbehag över mitt liv, eller kunna sola mig i hans leende. Jag kände att det var rätt för honom, en helig Gud, att se på mig med misshag. Det finns ingen glädje i ett sådant hjärta. Det finns ingen frid i ett sådant hjärta. Men det måste börja där. Barmhärtighetens sötma kan aldrig erfaras om man först inte känt syndens bitterhet. Du kan aldrig känna hur nåden helar om du först inte har upplevt hur synden skadar och förstör. Befinner du dig i det tillståndet idag, min vän? Synden har sargat dig. Synden fördömer dig. Du upplever inte att du kan sola dig i Guds leende. Det är för att det finns orenhet i ditt liv. Min vän, vet du? Du är just färdig för frälsning. Du är precis färdig för att bli frälst, för att bli benådad, för att bli förlossad, förlåten. Bönerummet ligger bakom pianot i den delen av kyrkan. Finn din väg dit, redan nu om du vill, när som helst, efter gudstjänsten. Oh, tänk om du kom in i Kristus just idag. Och också du finge del av dessa oerhörda rikedomar. Jag ser tiden har gått. Det var mycket kvar av rikedomarna i Kristus. Låt mig bara räkna upp den då. I Efesierbrevet 1: förlossningen, förlåtelsen efter hans nåds rikedom. Att skaffa människorna förlåtelse och förlossning kostade Gud mer än att skapa universum. Och den nåden har han låtit komma till oss i överflödande mått, med all vishet och förstånd, så att vi förstår att leva på ett rätt sätt. Och han har avslöjat för oss sin viljas hemlighet. Detta är en annan välsignelse i Kristus. Så att vi vet att Gud har för avsikt, som det står i vers 10, att i Kristus sammanfatta allt i himmel och på jorden. Det messianska uppdraget, Kristus uppdraget, innefattar hela skapelsen. Inte bara en liten grupp människor nu idag i Göteborg. Utan när allt ska dras samman till ett enda stort slut, då ska det vara på grund av Kristus. Då ska det vara Kristus som plötsligt ska bli huvudet över allt skapat, och allt ska läggas under hans fötter, och en rättfärdig ordning ska återetableras i universum, mina vänner. Den hemligheten känner vi därför att vi är i Kristus. I honom har vi arvslotten, vers 11. I honom har vi hoppet, vers 12. Och till sist, i honom har vi också, sedan vi fått höra sanningens ord och kommit till tro, undfått den utlovade helige ande. Min vän, den helige ande, den flyttar in i en människas hjärta när hon kommer till tro. Du kommer inte till tro här och får den helige ande någon månad senare. Det är en totalt felaktig obiblisk uppfattning. Här står att när ni har kommit till tro har ni nu såsom insegel undfått den utlovade helige ande. Som ett insegel på att du är Guds barn. Insegel, vad är det? Det är en stämpel. När vi skriver brev härifrån Salomförsamlingen så brukar vi ibland sätta en stämpel Salomförsamling nederst på brevet. Vad betyder det? Att brevet kommer härifrån, att det är ett vårt brev. Ja, du kan använda andra ord. Insegel, sigill. Det är alltså i den här bemärkelsen så att den helige ande är Guds stämpel på Guds barn, att Guds barn är Guds barn. Det uttrycker ägandeskap. Det uttrycker Guds ägandeskap. Den helige ande som bor i dig vittnar om att du är Guds barn och ropar Abba fader. Varför det? Det är för att han är din far. Han är försäkran om att du är hans barn. Insegel uttrycker ägandeskap. Gud rör om dig. Den helige ande som flyttar in i dig när du kom till tro är beviset på att Gud rör om dig. Ja, han stannar inte där. Sista versen säger: den helige ande är också en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas hans härlighet till pris. En underpant, en förhandsbetalning, en försäkran, en garanti om att mer skall komma. En framtid har jag i det himmelska. Den helige ande som bor i den troende är Guds garanti på att han verkligen skall föra dig in också i verklig bemärkelse i det himmelska en gång. Du har en framtid, du har ett arv. Hur vet jag det? Du har redan fått handpenningen i din hand. Och genom det har Gud faktiskt bundit sig att bevara dig och att fullkomna det verk som han har begynt i dig. Så, vi har stannat inför några av den himmelska världens andliga välsignelse idag. Barnaskapet, förlossningen, förlåtelsen, nåden, visheten, förståndet, Guds viljas hemlighet, arvslott, hopp, heligande som Guds stämpel på dig, som Guds garanti för att du ska hem till honom en dag. Min vän, äger du detta idag? Är du rik i Kristus? Ja, det är du om du är Guds barn, vare sig du vet det eller inte. Men Gud vet det och han vill tala om det för dig. Han vill att du ska veta det, men han vill också att du ska uppleva det. Finns du här som inte är i Kristus? Vet du, jag tycker mig ha rätt att säga på grund av detta ord att du måste vara fattig i förhållande till Gud åtminstone, som har missat alla dessa rikedomar. Vet du vad du verkligen behöver? Förlåtelse, förlossning, frid, ett hopp, en garanti på en framtid. Ska vi böja oss i bön i slutet av denna predikan? Och du får tillfälle just nu att inbjuda Kristus i ditt liv. Fader i himlen, vi tackar dig för Efesierbrevets rika budskap, som det är så svårt att på ett rätt sätt uttolka, Herre. Men vi anar att här finns stora rikedomar som du vill att dina barn ska glädja sig åt. Nu är mina tankar särskilt hos dem som denna dag känner sin fattigdom, Herre. Som denna dag saknar glädjen över frälsningen. O Herre, just nu ber jag dig, min mästare, att du skulle dra in i en sådan människas liv. Hjälp honom eller henne att säga: ja, Herre Jesus Kristus, kom in i mitt liv just nu, så jag vet att också jag har allt detta varom här har talats. I Jesu namn. Amen.